Vi går direkt på det första bibelordet idag ifrån Apostlagärningarna 2. Välkända versar och speciellt en dag som denna då, pingstdagen. Det står så här ifrån den första versen, kapitel 2 och vers 1. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Pingstdagen, den heliga ande som full, som kommer över lärjungarna. De lärjungarna som kanske hade varit rädda. De som hade liksom fått den här smällen, om vi går tillbaka till det där som hände i påsken. När Jesus stod, det där som såg ut som ett nederlag men som inte var ett nederlag. Men de som kanske hade blivit som är rädda, inåtvända, krökta. Nu så kom Gud själv, den heliga ande, kom över lärjungarna. Och de blev fyllda av kraft. De fick auktoritet, de fick mod till att gå ut ur sitt instängda rum och berätta och visa för hela världen vem Jesus är. Och här på pingstdagen så kan man också säga så föds den kristna kyrkan. Det här är som en slags födelsedag för kyrkan. Här i samband med de här händelserna så kommer massa människor till tro, och så startas det som den första församlingen. Kommer ni ihåg Läkerol, eller kommer ni ihåg, ni vet ju vad det är, Läkerol finns ju nu. Jag har den här Läkerol, men Läkerol är reklamen eller så här, eller slogan som står på baksidan. Makes people talk. Läkerol, sådan makes people talk. Den heliga ande får ju verkligen människor att tala. Får människor att, som inte tidigare kanske kunde tala, nu kunde de börja tala. Nu kunde de börja agera. Och Jesus, han hade ju uppmanat lärjungarna att vänta tills de skulle ha blivit rustade, skulle bli rustade med kraft ifrån höjden. Och här kom ju kraften genom att Gud själv, hjälparen, den heliga ande, kom över och fyllde lärjungarna. Och så står det om hur tungor som av eld fördelade sig och stannade över dem. Jag undrar hur det, den synen hade sett ut. Vad var det för? Var det helt fysiskt, eller såg man det i någon? Ja, det var i alla fall mäktigt. Det var ju dån, och det verkar ju varit som blixt och dunder. Och så var det som tungor som av eld som kom över lärjungarna, och så började de tala då i nya tungor. De började tala med nya ord. Tungotalet är ju ett språk som, jag tror att om man skulle ställa en fråga till någon, kanske till oss själva men kanske till någon annan, så undrar man, ja men vad är det för någonting? Eller så tycker man att det kanske är någonting obegripligt för våra vanliga öron. Och det finns i Bibeln, så står det om tungotal, det finns olika typer av tungotal. Det finns ett tungotal som är ett slags bönespråk, där du, den troende, du och Gud talar ett språk. Ni talar hemligheter med Gud. Men sen finns också tungotalet som där någon kanske i en samling säger någonting. Det låter obegripligt, men så är det någon annan som uppfattar vad det handlar om, och så kommer det en förklaring, en uttydning, ett budskap. Men så finns det också tungotal som kan vara riktiga språk, vanliga språk, etniska språk, men som den som pratar, den som framför det här, inte själv behärskar, inte förstår. Och det verkar vara, alltså när jag läser i den här, om man läser vidare i de här i Apostlagärningarna 2, verserna som kommer efter här, så verkar det som att det var det sistnämnda som de talade där, lärjungarna, på pingstdagen. För att där var det en massa människor samlade från olika länder, från olika folk. Och de hörde sitt, alla hörde sitt modersmål talas. Och den här typen av tungotal, det förekommer också nu för tiden. Jag har inte själv hört det eller så fysiskt då, men jag har hört om andra som har stått i en gudstjänst och sen har det varit någon som har börjat prata och så har det varit så här flytande franska eller något sånt där och då är den personen kan inte franska. Och det kan vara som ett sätt Gud gör, ja, han har ju sina idéer och sina tankar, men på ett sätt kan det här vara liksom att man, en person som får höra det här ordet, någonting, ett budskap på sitt eget språk, där de inte ska höra det, det blir ju ett tecken på liksom Guds storhet, Guds omsorg om den här människan. Så jag ställer frågan, vilka språk kommer vi få höra idag i gudstjänsten? Om det är någon som är frimodig. Nej, men, och vi kan med Guds hjälp få tala språk som är begripligt för de vi möter. Den heliga ande kan lägga orden, budskapen på våra tungor så att vi på bästa sätt kan berätta om Jesus. Så ha en förväntan av att den heliga ande vill möta dig idag. Han vill fylla dig med sin närvaro, med sin kraft, med sin kärlek. Och även om jag nämnde det här nu, tungotalet, kommer vi inte ägna specifikt åt tungotalet idag. Och det är inte det enda tecknet på den heliga ande. Men vi är såklart också öppna. Finns du här idag som längtar efter tungotalet? Att tala kanske det här bönespråket med Gud, liksom på... Då ger vi också den möjligheten idag. Sök dig till förbönen efter gudstjänsten så ska vi be med dig, för dig. Men liksom jag var inne på här om veckan så när jag talade om Guds kärlek så, och ifrån första Korinthierbrevet 13 så är ju där när Paulus har nämnt alla gåvor och så här så slänger han ju in den här kapitel 13 liksom om att det viktigaste på något sätt är ju ändå kärleken. Saknar vi den så är det som så är inte det andra så mycket värt. Men vad gör den heliga ande med oss? Det tar vi och slår upp nästa bibelord i Romarbrevet 8. Så ska vi höra lite vad Paulus säger. Då står det så här från den 14:e versen. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp. Och att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när den förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar i förslovandor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden värdjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom att anden värdjar för de heliga. Så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Ty de han har i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne ska vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska inte han skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och värdiga för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktsfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemäkter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen på det, ja. Vi har blivit kallade till ett nytt liv, ett liv i frihet. Vi har inte fått en ande som gör att vi ska leva rädda, vi ska leva i fruktan. Nej, vi har fått en ande som ger oss söners rätt. Vi är Guds barn, Guds döttrar. Vi får kalla Gud för Abba. Vi får kalla Gud för Abba. Abba betyder som pappa. Vi säger inte ända sig som, eller vi säger inte så här till Gud som, åh Gud, du som är, jo, han är stor, men allhärskare och någon sån här, vi skapar någon distans till. Nej, men Gud är nära. Vi får ha honom så nära, så familjär, så personlig att vi får kalla honom för vår far, vår pappa. Pappa Gud. Och vi har blivit räddade, vi har blivit befriade, frälsta från synden, från döden till ett liv tillsammans med Gud själv. Och i detta så är vi också arvingar. Vi är arvingar, vi får råda och vi får förmedla tillsammans med Jesus. Hand i hand med Jesus så får vi förmedla till den här världen befrielse. Det är som det som hela skapelsen så ivrigt längtar efter. Men att vara en Jesu arvinge, en medarvinge, det är ju inte, det är inte bara en dans för rosor. Det innebär också att vi kommer få dela lidandet. Lidandet, det svåra, det tuffa som vi kan möta i livet. Och för att vi tror på Jesus, det följer med på köpet, skulle man kunna säga. Vi är inte lovade här och nu en lycka där det bara är guld och gröna skogar. Även om det skulle vara väldigt skönt. Jag har lyssnat en tid här nu på en sång. Och ibland är det så där, jag vet inte hur det är för er. Ibland går man med en sång som blir lite the soundtrack of my life, of your life. Och just nu så lyssnar jag på en sång mycket som heter Det är inte förgäves av en sångerska som heter Martina Mullås. Och jag skickar med det som ett litet tips. Sök upp det på YouTube eller på Spotify och lyssna på den här sången. Det är inte förgäves av Martina Mullås. Det kan vara så att du som just nu kanske går igenom en tuff period. Kanske är detta sången till dig. Så det handlar lite sjunger hon om att det finns inget lufte om att här och nu så kommer det vara fred, lycka, harmoni. Alltså på den här sidan livet kan vi inte ta något för givet. Och så sjunger hon att som det enda vi vet liksom, det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Det finns ett namn att ropa i dödsskuggans dal. Det finns en kärlek utan gräns. Någon som vet hur stegen känns. Det är inte förgäves. Du gråter mina tårar. så sjunger han också att frukta inte, Gud är med dig, han ska bära allt. Frukta inte, Gud är med dig, han ska bära allt. Den heliga ande, hjälparen, Gud med oss som finns på vår sida, vid vår sida. Den heliga ande ger oss visshet, en visshet om hoppet som väntar, vi väntar någonting bättre. Hela skapelsen längtar och väntar efter frihet. Och i dessa tider när det är klimathot, vi hör som det alarmerade hot, och den här unga tjejen Greta Thunberg tillsammans med massvis av unga människor inspirerar och utmanar resten av världen och vuxenvärlden till att ta ansvar för jorden, för miljöförstörelsen. Detta är inte oviktigt. Vi som människor och vi som Guds söner och döttrar, vi är satta till förvaltare av skapelsen, av jorden. Och det står, det här är som lite varningens ord, men när Gud upprättar sitt rike så står det i Uppenbarelseboken 11 och 18 så står det att han ska förgöra dem som förgör jorden. Det finns ett allvar. Och här tror jag att vi som på något sätt kanske tror att vi har det, vi som lever nära Gud, vi som har fått en helig ande, vi kanske behöver ta oss i kragen och mer bli huvuden och inte svans i miljöfrågorna. Ja, säkert behöver vi ta oss i kragen när det gäller andra frågor också. Men mötet med Jesus, uppfyllelsen av den helige ande, det gör någonting med oss. Men bara för att vi då ska bli, ta oss i kragen, bara för att vi ska bli lite mer huvud och inte svans, så betyder det inte att vi ska vara motvalls mot allt som händer i världen när de här initiativen tas. Så det är ju bra att minska liksom miljöpåverkan om vi vet om att vi gör skadliga grejer. Det är bra att källsortera, att inte kasta plastpåsar och allting i haven. Det är bra att sluta upp med det. Och jag tror att Gud och med sin ande också kan hjälpa oss att se och identifiera det som är gott i den här världen. Det där som goda som sker. Det som, där Gud på ett sätt redan är med och verkar. Genom sig själv men också genom människor som börjar ta sitt ansvar. Men prognoserna då? Ja, men de ser kanske dåliga ut. Ja, men det hänger ju inte heller bara på oss. Vi gör ju inte detta i vår egen kraft. Vi går inte i vår egen kraft. Utan vi går med Gud. Och vi väntar på den dagen då hela skapelsen, då hela våra liv fullt ut ska befrias. Vi ska förhärligas. Men den heliga anden gör ju också någonting mer. Liksom den får oss, det kan få oss att engagera oss för miljön, för jorden, för skapelsen. Men den får oss också att gå in där det inte just nu är harmoni. Där orättvisor, där förtryck, där utanförskap, där hat råder. Där får vi komma in med någonting annat. Fullbordandet av Guds rike, förnyelsen som kommer med den heliga ande, det är så mycket mer än bara som jag och Gud, mitt eget liv. Det påverkar hela våra liv. Det påverkar hela vår värld. Och det får oss inte att avskärma oss, att skapa liksom, bygga upp murar mot andra, utan det gör oss inte högmodig, utan som att vi skulle vara bättre. Nej, anden, den sträcker sig ut och den enar och förenar. Anden som bor och verkar i oss, som hjälper oss i vår svaghet. Och som även agerar och verkar så att när vi själva inte vet vad vi ska be, så ber anden i oss. Den heliga ande utforskar våra hjärtan. förvandlar oss. Det vi har använt i kyrkan för helgelsen, helgelseprocessen, att bli mer och mer lik Jesus. Det gör den helige ande. Den liksom hjälper, den förfinar, den tar upp det där som vi kanske behöver göra upp med i våra liv och så fixar den till. Formar oss till att bli mer och mer till dem vi var skapade till. Men anden, den ger oss en visshet, den hjälper oss att förstå att vi är Guds barn. Att Gud, han älskar oss, att han står på vår sida. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Kristus själv värdjar för oss. Han ber för oss. Det finns inget som kan skilja oss från Guds kärlek. Varken död eller liv, eller andemaktar, eller allt det där som nämndes. När Petrus efter den här pingsthändelsen, eller när vi läser, om man skulle läsa vidare i Apostlagärningarna 2, så håller han ett tal, och så säger han bland annat att nu har det som den här profeten Joels profetia om att anden skulle vara utgjuten över allt kött. Nu har det som det gått till uppfyllelse. Och så står det liksom att responsen efter att Petrus hade haft den här pingstpredikan, så står det att orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Till löftet gäller för er och för era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Den heliga ande, hjälparen, är utgjuten. Vi lever i den tiden. Gud, han finns här med sin närvaro och han är högst verksam i världen, i skapelsen. Även om vi fortfarande längtar efter mer. Men det här förnyelseverket, en förvandling och upprättelsen som dels handlar om våra liv, våra hjärtan, men också hela skapelsen, den har börjat. Och vi behöver uppfyllas av den helige ande, av Guds närvaro. Och det här är ingen engångsföreteelse som händer en gång i livet, sen är det färdigt. Det var inte att lärjungarna fick den där eldtungan och sen var det mer yes. Utan, eller det var nog yes, men det var också de fylldes igen av den helige ande. Vi får leva i ett ständigt flöde och på nytt bli uppfyllda av den helige ande. Så det är någonting vi behöver återkomma till och tillåta Gud att göra i våra liv gång på gång. Den helige ande, Gud själv som bor i oss. Uppfyllelsen, erfarenheten av anden, det är viktigt. Och det är något vi ska söka och leva i. Och det ger oss en visshet om att Gud är med oss. Att vi är Guds barn. Men det ger oss också kraft, det ger oss gåvor, det ger oss förmågor att gå ut och välsigna den här världen. Och det ger oss mod att följa Jesus genom alla typer av dagar. Genom alla säsonger. De goda dagarna men också de jobbiga. Och den helige ande, det ger oss mer av hans kärlek. En kärlek som får vara drivkraften i våra liv, som vi får möta den här världen med. Amen.